Det var ju Super Bowl nu då, och halftime showen är ju det enda som jag bryr mig om. Jag vet knappt vad det är för
men
sport.
Men bryr man sig om Super Bowl något mer?
Alltså nej, men halftime showen.
Ja, men också halftime showen på Super Bowl känns ju på något sätt som att det borde ha blivit cancelled, hela konceptet med Super Bowl och halftime.
No, det var ju ett år så blev ju, det var ju när Janet Jackson och Justin Timberlake gjorde Nipplegate.
Det är nog länge sedan det.
Ja, men hon har ju, alltså hennes karriär dog ju. Ja. Alltså hon hade i 20 år hade hon gjort hits efter hits efter hits. Hon var typ en av de största artisterna. Och sen så visar hon då sitt bröst i direktsändning på Super Bowls halftime. Och efter det så försvinner hon. Hon blir utbuad och hatad. Och det är ju ironiskt då att Justin Timberlake, som ju hade lika stor del i det hela, så han blev ju sen, han gjorde ju comeback.
Ja, men det där var ju, hon var ju en kvinnlig artist. Inte kunde man ju cancella Justin Bieber på den tiden.
Timberlake.
Timberlake.
Ja.
Det är inte så stor skillnad.
Men nu var det ju Rihanna som gjorde comeback. Hon har ju varit försvunnen från rampljuset i ganska många år och inte spelat in ny musik.
Okej.
Okay. Men såg du inte det här?
Nej, alltså det känns som att Super Bowl och hela den här vurmen för USA, att det har liksom farit det där nu.
Ja, men det brukar ju vara storslagna shower, alltså den här halftime-grejen. Alltså så här att liksom det är som en enorm produktion, ja, och man kan förvänta sig någonting extra.
Ja, men samtidigt så har det så här luktar Dubai över Super Bowl nu för tiden. Att det är på något sätt bara en sån här, det är ingenting som betyder någonting, utan det är bara en bluff, en mirage är det.
Men Dubai är väl också, det är ju många olika saker, det är ju liksom,
men det är mest shit är det ju.
Nej, men,
tyvärr.
Men Rihanna var inte shit. Det var ju helt fantastisk show förstås. Och det som ju var den stora överraskningen då är ju att hon var gravid.
Jaha.
Och helt uppenbart gravid och liksom visar upp magen.
Är man nu helt säker på det där då, för det kan vara jättekänsligt.
Jo, de har
man såg ultraljudet på scenen. För det är ju enda gången man kan vara 100% säker på att någon är gravid.
Ja, men man hade fått det bekräftat från Rihannas presstalespersoner då, och det var liksom
han var in i magen.
I koreografin så ingick vi då att det var alltså säkert 200 dansare på scenen. I så här vita kåpor. Och liksom de hade också, en del av koreografin var just kring magen, att de, alltså allt pekar på hennes mage liksom.
Okay.
Och hon hade då en uppenbar gravidmage. Men det är bara som häftigt förstås då att hon är tillbaks och att hon gör det här, och det var en spektakulär show och hon flög på olika sådana här trampoliner eller som hängde i luften och det for upp och ner och allt sånt här. Men samtidigt så, nu har ju inte jag då haft en baby i min livmoder, men jag vet ju när människor är gravida så är de ju väldigt försiktiga med vad de äter och vad de jumpar och vad de gör.
Ja, alltså ska man väl fara och hissas upp i taket?
Jag tänker så här också, att hur är det som möjligt då? Att hon är rätt så långt uppenbart då gravid, och ändå så är hon som att ja, men nu får jag in en sån här Super Bowl halftime.
Men kan det vara så där att hon hade farit över det beräknade datumet? Att hon var egentligen desperat, att hon gör vad som helst nu så att den här babyn kommer ut. För att ibland är det ju så där att nej, men far i bastu, nej, men far ut och jogg. Alltså allt för att starta det där. Så kanske hon har gjort allt det där, och så är det någon läkare så där, nå, det är ju Super Bowl nu. Om du ska
springa på någon sån här hängande trapetser.
Ja, en sån här Super Bowl halftime show. Vi hissar upp det taket, in och ut och lite maga koreografi.
Jag tänker ju så, det måste ju ha funnits någon barnmorska som är så här. Är det som att, okej, nu ska ni då, nu ska vi försöka poke in då någon rakenne ultra här, Rihanna. Och sen tar hon fram sin kalender då. Och så är det som att, ja, men på fredag så är det som Super Bowl halftime. Och då ska vi väl repetera för er, men på torsdagskväll det. Där vi rakar en ultra. Boen burmo bull två särbottning som talas dit så popna popkum så börjar vi
upp nu denna popcorn, så hörde vi lys på Ted och Kai.
De som följer mig på Instagram så vet att jag har delat med mig av lifehacks den senaste tiden.
Jaha.
Sådana saker som jag nu har lärt mig då med 40 års erfarenhet att är bra att veta och som liksom gör livet lite bättre.
Okej. Okay.
Ja, nu breaker jag ju det så här i förbifarten då. Att idag är det ju min födelsedag.
Just det, grattis på födelsedagen.
Ja, tack.
Hur känns det?
Det var ju en fantastisk fest och jag är ännu så här hög på livet.
Mm.
Och du var ju där och Janika var ju där och där var ju massa människor. Rummet var proppfullt.
Det var jätteroligt.
Det fick vara max 55 och jag tror vi var 56.
Det är ju sällan man är på sådana där fester där det är så mycket trevliga människor så att man på riktigt... Att det liksom, när festen är slut och man måste gå därifrån så är det sådär att det riktigt harmar när man säger hej då åt sådana som man inte har hunnit prata med.
Ja, alltså det är ju det om man ska socialisera effektivt och att man faktiskt vill få alla samtal.
Men det där, så. Alltså bara som en parentes med det där att socialisera effektivt, att det där är ju sen nackdelen med sådana där fester. Att när det finns så många människor att prata med så att man måste ha samma diskussion så många gånger. Alltså att alla som man går fram till så att, men vad hej, oj vad länge sen. Ja, du har flyttat till Österbotten, Jon, och hur går det med huset? Jo, men du har skaffat katt, jo, vi har två. Blä, 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 blä. Och så säger man samma sak om och igen och så träffar man nästa person. Nej, men jag ska få köpa en GT igen. Men vi syns, ja, hej då. Så, hej, du har flyttat till Österbotten. Och så är det samma diskussion igen.
Nej, alltså lösningen på det här är ju uppenbart. Det är ju du som måste ställa frågorna. Alltså, om du ska socialisera effektivt och ska gå till allihopa och ha ett samtal så måste du ställa frågorna. Det är du som måste driva det. För då blir det ju olika samtal varje gång. För det är ju också.
Men jag hann inte ens. Alltså, jag började fundera att är det just för att jag träffar folk så sällan? Så att därför är det jag som blir utfrågad för att de har ingen aning om vad jag har hållit på med.
Nej, men du är väl inte så trevlig åt folk? Du liksom
men folk kommer ju att prata med mig hela tiden.
Och sen är du så här utdrag. Man säger samma sak om och om igen. Nu får jag in i hörni.
Nej, men nackdelen, det som jag ska komma till var att nackdelen när det mingelfester med för mycket kivoga människor så då går du lite miste om de här djupa samtalen. För att du måste prioritera mängden samtal framom djupet av samtal.
No, ja, du har rätt. Det är ju den bästa arenan för den sortens samtal. Men det är ju en utmärkt arena när det är människor som man inte liksom träffar så ofta och sen är de alla där och att man får skapa möten, att man också inte bara jag liksom socialiserar utan nu ser jag att hon som arbetar på riksdagen så hon liksom socialiserar med den där från Yle och där är ju min barndomsvän som pratar med den där författaren och så förstår man att nu händer det liksom nya samtal här, nu utbyten, nu får folk idéer. Mm. och det är underbart att vara den där spindoktorn som har fått det att hända.
Ja, men det kan jag förstå. Mm.
Så det var ju ett lifehack. Jag skulle komma till det här med lifehacks. Det där är ett lifehack också. Ordna fester med människor från olika delar av ert liv.
Men då en klausul då, att man skulle ha koll på att de här människorna synkar. Och för att det kan ju nog också bli väldigt fel. Alltså att om man på något sätt försöker para ihop olika grupper utan att ha koll på dem.
Att man liksom både har liksom Nordiska motståndsrörelsen och sätta på plats.
Ja,
liksom.
Exakt.
Ja, nej, men det måste man ju undvika nog.
Ja.
En sån fadäs.
Ja.
Men ofta så har man ju rätt så bra koll på sina vänner.
Mm.
Och vi vet ju att om det nu är avec, att inte tar ju den med sig Augusto Pinochet liksom.
Men om han är den enda vännen man har.
Jag tror man frågar för det då. Att är det okej om jag tar med Augusto?
Vad skulle du säga då? Är han på samma sätt än, eller hade det varit någon utveckling där?
Nu hade jag ju inte heller avväx, för jag hade ju som sagt 56 bjudna i ett ställe som tog 55.
Ja, förbjudet för avväx.
Men lifehacken jag skulle komma till nu då, nämn ingenting gällande presenter i inbjudan.
Ja, jag såg ju det där, jag såg ju när jag kom dit då med någon så här dyr whisky som jag hade köpt åt dig då. Trots att vi har en pakt som inbegriper inga presenter whatsoever under inga omständigheter tog det också gälla sambon. Och så hade vi då panik för det och så sprang vi till Alko och köpte en dyr whisky och var så här att här har du.
Men vi har ju en pakt att du inte ska ha något. Ja, vi har inga presenter till varann.
Nej, men sen sa du att du vill ha present. Att nu får jag säkert något.
Lifehacken är ju att inte säga någonting alls.
Ja, och därför så när jag kom dit då med den här så sa jag ju, det var ju som att komma in till en alko när vi kom dit. För att det var ju liksom, bordet var så fullt så att folk hade börjat rada liksom upp längs med väggen. De här samma dyra viskorna. Alltså du måste ju ha gått på plus med det här liksom. Alltså det var ju otroligt vilka presenter.
Jag har aldrig sett så mycket presenter i mitt liv.
Ja.
Och liksom, nu menar jag ju inte alltså att jag är så här att yes, jag vill ha en massa saker.
Ja, men det är ju det du sa.
Men dagen efter, alltså den här festen var ju ljuvlig. Och vi startade klockan 20, klockan 3 for vi hem när stället stängde. Mm. Och en del for vidare också, men jag var så utmattad så jag for hem och sova. Men dagen efter så fortsatte ju kärleken. För då fanns ju alla presenter på bordet där hemma, alla kort, alla paket. Och liksom att en i taget då som öppna och se och läsa vad människor har skrivit. Så alltså, kärleken blev som så mycket större. Och
tänk vilken press du har satt på när du ändå har så många författare i din bekantskapskrets. Och alla är så där att jag som författare ska skriva åt en annan satans författare ett brev eller ett kuvert, något tack. Alltså det är ju, ribban är ju så otroligt hög.
Och där. Många hade tagit sig an utmaningen. Jag fick en dikt av Rafael Donner som var specialskriven för mig.
Mm.
Och den var jättefin. Och jag läste den om och om igen. Och det är ju som sånt liksom.
Du fortsätter att skapa ångest här. Att det är inte bara det här då att man ska ge dig en present och att man inte vet om man ska köpa. Nu är ju alla som skrev någonting som inte heter Rafael Donner är ju såhär, ja, så kan jag tyckte att det var som att jag skulle ha shitty på ett papper och ge det. För att så lite betydde den där texten som jag hade skrivit.
Så fick jag de ljuvligaste stickade sockorna som jag någonsin har sett. Alltså i en underbar färg. Och det är Anne Hetanen som har stickat den till mig. Jag vill bara säga, alltså tänk vilken kärlek. Och det där liksom dagen efter då så är jag som, på riktigt, för mig, hon har suttit hemma och funderat och liksom jobbat flera timmar, inte vet jag hur länge det tar att sticka, det kan ju ta flera dagar, vad vet jag. Men vilken kärlek. Och det här liksom fick man som bära med sig då hela helgen.
Men förstår du inte vad alla de här människorna, alltså de här 56 människorna, har alla varit sådär att, hur ska vi göra? Det står ingenting om presenter.
Och de flesta hade förstått det precis så som det ju är. Om man ska ta någonting så ska det vara något som du visar att ja, men man liksom man tycker om den där människan.
Ja, nej, men alltså, ja, men jag tror ju att de flesta hade konstaterat i panik dagen före. Okej, jag måste skaffa någonting nu då.
Men alltså, för det är så många nu för tiden som är bara så här att inga presenter alls. Eller så just det här Facebook då som är liksom alltså inga presenter, men jag har startat en insamling till det här ändamålet. Och det är ju säkert, Facebook tar ju säkert hälften av de donerade medlen också. Och så här, allt det där är ju bra i och för sig med välgörenhet och så. Men det har liksom lett till en kultur där vi är så här att ja, det är någonting fult med presenter. Men grejen är att man missar ju det att ja, okej, det är kanske fult att få presenter. Men något av det mest tillfredsställande och underbara är ju att ge presenter.
Ja.
Och just när man som kommer på den här idén, jag ska ha de här sockorna till Kai.
Jag håller helt med.
För Kai sitter och skriver och då fryser han om fötterna.
Ja, men det är jättefint att ge gåvor, men man vill ju inte ge gåvor åt någon. Alltså för det är ju som att kungen har sagt att sen vill jag ha en present när ni kommer till slottet. Alltså, att det är klart att kungen inte behöver någon present. Men när han nu har sagt att han ska ha...
Men jag sa ju inte så, jag sa ju ingenting.
Det, alltså omissionen av info är lika med jag ska ha allt.
Men tänk att jag gav människor möjligheten till, någon av dem, till något av det finaste man kan uppleva. Alltså att ge en uttänkt gåva till någon annan.
Tänk de som inte gav något, eftersom det inte stod något. Tänk hur mår de nu då? Ja. De håller på och stickar sockor nu och bara sådär, ja, du får nog fel med posten.
Nu nämnde jag ju bara liksom två kåvor, men alla hade ju alltså det var ju författare som hade liksom såna här böcker med liksom fina dedikationer i och Och så, vet du, som...
Men vet du vad, jag tycker nästa gång när du fyller 50, då ska du göra så där som kungar gör, att hela festen är egentligen bara att man står i kö och ger dig presenten. Och så lyfter man fram då att det här, det finns bara en sån här blomma som blommar en gång och jag har tagit den åt dig. Och så säger du, okej, vad bra, vad har Rafael Donner då? Och så kommer han och jag skriver en bok i blod åt dig. Okej, vad bra, vad heter den då?
Daniel Häggman hade fixat en sån här prototyper från något...
Fucking Daniel Häggman!
Distilleri, såna, alltså produkter som man inte kan köpa någonstans, som är exklusiva. Och det var helt fantastiska saker. Alltså, nu måste han ha mått bra när han kom på den idén.
Jag märker att vi måste byta samtalsämne en stund, för jag blir så frustrerad över den här, på något sätt, attityden av att det du har gjort är okej.
Jag förklarar väl det mycket bra, att det är ju inte en present bara till mig, utan alla som ger en present får ju en present då. Alltså att det här givandets glädje.
Det är både att alla ger dig en present och så ger du ett straff åt alla andra också.
Jag vill reclaima det fina i presenter. Det har blivit någonting fult.
Jag skulle vilja återgå till Rihanna när hon är gravid och hissas upp i taket i Super Bowl halftime show. För jag hamnar in i ett sånt här, heter det att man hamnar in i ett kaninhål, när man liksom klickar på en länk och så kommer man till en annan länk och så kommer man vidare till en länk och sen plötsligt så har man läst om Rihanna jättelänge.
Ja, det kommer ju från Alice i Underlandet.
Ja.
När Alice ramlar ner i kaninhålet och så hittar hon en väldigt märklig värld.
Ja, men ungefär det. Så jag har varit väldigt inne i såna här, alltså när människor plötsligt kan få, alltså att när människor blir till Hulken mitt i allt. Alltså det är väl kanske den här lättaste beskrivningen. Alltså när människor plötsligt kan begå liksom såna där fysiska grejer som är omöjliga egentligen.
Ja, sådana har man ju hört om så här under adrenalinrushar. Alltså,
ja.
Ofta är det ju de med mammor när de ser, ja, att sina barn är i fara.
Exakt, det var därför jag började tänka på Rihanna. Att om hon skulle ha fött barn då upp i luften mitt i den här Super Bowl, så kan det ju hända att hon plötsligt skulle ha kunnat flyga och fånga, ja, det barnet.
Eller att hon skulle ha sprungit och gjort en touchdown sen.
Det finns ju väldigt mycket, alltså det finns dokumenterat det här och jag tror att det inte är riktigt. Man vet inte riktigt vad den här mekanismen beror på, men att de har konstaterat att men det här är en grej, alltså att det här finns. Och jag läste, det finns ju en massa alltså sådana där olika eye-witnesses och sådär, när människor själv har varit med om det här. Och det var då någon som jobbade på en järnfabrik där det då var alltså så här stora stålrör som vägde, alltså att man måste vara liksom två karrar för att lyfta ett sånt här rör. Och så hissades de upp i taket. Det var väl inte någon Super Bowl-grej, alltså det skulle vara något så här som Rihanna skulle sitta på. Och så föll fem sådana där rör då, rasa ner på en gubbe. Så han blev liksom där, blev och ligga där under och började skrika då. Och så var det då någon svetsare som sa det här, sprang dit och så tog han liksom, utan att han tänkt något, så tog han in liksom, lyfte upp alla rören och bara slängde bort dem så att den där gubben kunde få bort. Och det här var då alltså rör som var liksom så tunga, ett rör var så tungt att det måste vara två karrar för att lyfta det. Och där var då en kar som liksom lyfte bort fem på en gång.
Ja.
Och då var alla var ju sådär att what the fuck, och de alla fokuserade på handen där som hade hamnat under. Hans ben blev krossade och han klarade sig. Men sen så såg de sen efteråt att han, den här svetsaren, att han blev också att sitta där på golvet. Och så såg de då att hans, alltså säger man nu biceps eller bikeps?
Bikeps,
ja, tror jag nog. Så att hans bikeps hade alltså gått av när han lyfte. Alltså att den hade liksom brustit och så hade den liksom som ett gummiband så här rullat upp sig så där. Och att det är det där som är jotton. Alltså att den där mekanismen som man har ihop, alltså det där som gör att man inte orkar någonting, det stoppar en för att din kropp går sönder om du fortsätter med det här.
Okej, men det var smärtans uppgift.
Ja, alltså det har att göra med det. Att om det inte skulle göra jätteont, så då skulle man kunna göra sådana här saker, men då skulle liksom kroppen förstöras. Och då var det en jätteintressant när jag började läsa vidare, att men varför har vi utvecklat en sån här grej då? Och det har att göra med att vi är flockdjur. För att vid stunder av såna här great distress, när någonting sånt här händer, om Rihanna håller på att falla ner från taket, Så då är det någonting som aktiveras i Hovo som kopplar bort det där, vilket gör att vi kan göra såna där saker med utgångsläget att vi har en flock som tar hand om oss sen när vår kropp går sönder av att vi gör det här.
Men jättespännande.
Ja, jag tycker det är så fascinerande det här, alltså att det som gör att det kan liksom override den här mekanismen i våra huvuden är för att vi har ett så här skyddsnät. Men vi vet nog att okej, om jag gör det här och räddar den här typen, så då kommer jag inte att kunna använda mina armar på väldigt länge. Men det är helt fint för att jag får rädda den där typen, och sen kommer de här andra då att vara så tacksamma så att de tar hand om mig sen. Och sen kom jag, läste jag vidare då och började läsa om liksom det här sociala instinkter och sådär, och så var det en jätteintressant grej om att där de menar att just att det här, det att vi tar hand om varandra, det är egentligen det som är det här, fast det hade jag nog stött på tidigare, men att det är det här första tecknet på civilisation. Alltså att det här första tecknet på civilisation var inte liksom när de hittade verktyg och sådär, utan det var när de hittade
att man ger presenter till varandra.
Nej, inte heller.
Det är väl att ta hand om flockens nej. Välbefinnande.
Nej, utan det är någon sorts straff som man har. Alltså någon som man måste liksom få bort ur flocken för att det blir så dålig filis.
56 människor hade ju bevisligen bra filis.
Det var när de hittade, alltså heter det femur på svenska också? Alltså så här, en jättestor så här skelettdel i vår kropp. Är det väl någonstans, är det månne vid låren som är femur?
Inte lårbenen det största benet? Jag vet
ja,
inte.
Men det kan hända. Men att de hade hittat ett sånt som hade alltså varit brutet men som hade läkt. Och det betyder då alltså för att det hade läkt, så hade alltså den här människan eller den här grottmänniskan då blivit omhändertagen av andra grottmänniskor. För att annars skulle han ha dött. Det skulle inte ha kunnat läkat. Och att det var det här första tecknet på civilisation.
Alltså det här låter ju som valreklam för Vänsterförbundet på ett sätt, vet du, alltså tillsammans vi ska hjälpa varandra och så här. För jag tänker ändå som så här historiskt på stenåldern så var det väl väldigt så här äta eller ätas.
Ja, men då handlar det ju om att då är det ju liksom olika kulturer som äter upp varandra. Alltså det är ju ändå att man skapar den där första gemensamma gruppen.
Ja, ja.
Sen när man stöter på två så då vill man ju äta upp dem förstås. Men att det är ändå liksom en sån här stor grej som djuren inte har, som då på något sätt är tecken på någon sorts större.
Men det här är nog jätteintressant. Jag undrar också, är det som någonting då med till exempel stamning, att det kan bero då på att kroppen försöker stoppa på något vis min själ från att gå sönder genom att jag inte ska säga vissa saker eller alltså någon så här, det är det som stoppar mig där. Men att om jag skulle lyckas på något vis overrida,
så skulle det hovo braka.
Jag skulle vara världens bästa på att socialisera och småtaka.
Ja, det kan nog hända.
Det kanske skulle vara värt det.
Sen fortsatte jag då, det här kaninhålet. Och så började jag läsa om någonting som heter third man syndrome. Har du hört om det?
Alltså nästa steg är ju att du blir fallraffad och stämmer svenska staten här nu. Om du fortsätter långt in i det här kaninhålet.
Ja, men det var ett härligt kaninhål att vara inuti. Men third man syndrome är någonting som är väldigt vanligt bland alltså bergsbestigare. Och det är alltså att när man utsätter sig för en extrem situation där det är liksom stor chans att man kommer inte att överleva det här, så börjar man hallucinera. Och att man hör röster, eller en röst, som ger en logiska råd och säger vad man ska göra för att överleva. Alltså just bland bergsbestigare så upplever de, det kommer då från third man syndrome, att de var då två som var och skulle då få upp på någon berg, och så var det sådär att ja, att om inte vi kommer dit inom 15 minuter så dör vi. Men sen så upplevde den här ena killen att det fanns en tredje man som hela tiden gick lite sådär snett bakom, att man inte riktigt såg honom, men att han hela tiden var sådär att ja, ta ett steg framåt, att akta, sen kommer det att vara lite is där och då måste du gå lite försiktigt, och hela tiden kommer med goda råd.
Nu inser jag att tänk om Daniel Häggman inte existerar, utan att han är min third man.
Han är third man syndrome.
Som dyker upp alltid då och då och liksom har otroliga historier, råd och presenter.
Men det var intressant det du sa om stamning, för det finns en teori om det här då, alltså det third man syndrome. Och det här är då dokumenterat, alltså att det finns flera exempel på när människor har upplevt det här. Och man tror också att det här har att göra med religion, alltså att man upplever alltså att det är en skyddsängel som pratar med en, men att det har att göra med att det är just det här som sitter mitt emellan hjärnhalvorna, att det är det som på något sätt fokas upp, alltså att hjärnan på något sätt blir separat. Att de inte, för att hjärnhalvorna kommunicerar ju med varandra hela tiden. Men när det blir liksom when the shit hits the fan, så fokas det där på något sätt upp, så att det är som att de kommunicerar med varandra istället för att kommunicera, alltså att de kommunicerar med varandra som att de är två olika istället för att de är en hjärna. Och att det skulle kunna på något sätt förklara det där, att det är som den där logiska delen av hjärnan som säger att den här delen av hjärnan som styr fötterna, men man är så i disträ så att man fattar inte att det är man själv som säger de här sakerna. Och det har ju lite med stamning att göra också.
Ja, det är något med hjärnhalvorna.
Att är du hela tiden liksom att du är hela tiden i en sån här life or death situation, och därför så är liksom dina hjärnhalvor kommunicerar lite så där slarvigt, vilket orsakar stamningen.
Det här är ju alltså jättespännande för just alltså allt det här, vet du, om det här nu då på något vis förklarar, vet du, bön och allting och, ja, och också hur bön fungerar.
Ja. Så. Och tänk hur mycket av de här munkarna och så där, jag menar, de fastar ju, de slutar äta och de begravdes levande och alla sådana där sjuka grejer som gör att man hamnar i sådana där extrema situationer som gör att man börjar höra röster. Och det kan ju alltså handla om att man, om du kraschar med bilen, så kan det hända att man blir sådär, att man ligger där upp och ner och man är sådär att what the fuck, vad ska jag göra? Man är helt i chock. Och så är det den här logiska delen av ditt huvud som lyckas tänka och är sådär, ta av dig bälte och få ut ur bilen före den börjar brinna. Att du vet att du måste göra det, men du är så i chock att du fattar inte att göra det. Men din logiska del av hjärnan lyckas tänka det, men att du upplever den här tanken som att det ska vara någon som säger det.
Mm. Ja, det finns ju kaninhål och så finns det kaninhål. Det här tror jag att jag kommer att personligen googla ner mig i ikväll. Sen startar jag en blogg, börjar föreläsa, blir föremål för en SVT-dokumentär. Min mamma gav mig en så fin present också.
Jaha.
Jag har ju sagt till mina föräldrar för ganska länge sedan att inga presenter.
Nej.
Och det har väl att göra med att jag jobbar och jag har en inkomst. Och tillsammans med min eko har vi ju mera inkomster än vad mina föräldrar har som pensionsinkomster och så vidare.
Men det här året så har du skickat sms åt din mamma där det står: hej mamma, vill jag bara säga att det här året när det gäller presenter så...
Nej, men min mamma förstår ju det här med givandets glädje. Hon skickar ju nazistkalendrar till jul och allt möjligt.
Jo, det är sant.
Men att nu hade hon gav mig, det var någonting jättefint.
Jaha.
Och det finns förstås nu en liten så här bakgrundsinfo till det här då. Men alltså, hon är ju från Essi. Och det här, det är ju en liten by i Pedersöre kommun.
Ja.
Och hon har bott där hela sitt liv.
Ja.
Och hon älskar Essi. Och ja, hon är känd för det. Och när hon... för att resa, nu var hon i Spanien här, så då tar hon ju med sig Essevatten, alltså ja, i flaska, för att det är det enda, eller det är det bästa vattnet.
Ja.
Men sen har vi då under diskussioner har det framkommit att hon vet jättelite om Esse.
Jaha.
Och det är ju som...
hon har bara älskat det, men
det
att hon har...
en paradox.
Ja, alltså hon tycker jättemycket om... alltså att hon är indoktrinerad egentligen då. Alltså att hon har ingen aning om varför. Hon bara älskar det.
Nej, men det var en gång när vi var ute och gick i Essi. Och så skulle vi gå till skolan.
Mm.
Och så sa jag att...
så visste hon inte vad det var.
No, men nästan. Så vi sa, ska vi fara via Kyrkbacka eller ska vi fara till där?
Ja.
Och så sa hon, jag vet ju, Kyrkbacka, jag har aldrig varit till Kyrkbacka.
Ja.
Alltså, mam, du har bott hela ditt liv i Essi. Du är liksom Essis ambassadör,
ja,
i världen. Och du, ja, har inte varit i Kyrkbacka som är liksom mitt i Essi. Det är som att...
nu ska du komma ihåg vem du pratar med.
Nå, ja, nå, du har bott... men, nå, ja, okej. Okay. Men ändå, hon har bott 70 år i Essi.
Ja.
Du bodde 10 år i Helsingfors utan att veta var Finlandiahuset var, till exempel, minns jag.
Ja.
Men så det här blev då till en diskussion och nästan då att jag vill vara arg, för jag tänker att hur är det möjligt att man är så ointresserad av sin näromgivning, att man inte far nu till olika platser.
Men... det är så kiva att ha dig på besök.
Nej, men det handlar ju om så här inställning till livet.
Ja, jag vet det.
Och som att jag är ju mån om att hon ska få fina upplevelser.
Ja.
Men om hon inte har varit i Kyrkbacka ens.
Nej, men det är roligt att man ska ge dig en present om man får en utkällning. Nej. Om sina val i livet.
Nå, i alla fall, så nu till min födelsedag så knackar hon på dörren och frågar, ska vi fara till Dunders?
Jaha.
Och Dunders är en vacker plats mittemellan Essi och Pormo. Du har säkert aldrig varit där.
Nej, men jag har ju, tror inte.
Dit brukar jag cykla. Och dit var vi på så här majkalas.
Varför heter det Dunders då?
Där bodde Dunders Ellen. Kanske hon hette det i efternamn, jag vet inte. Hon, det var en kvinna som bodde ensam där i en stuga ute i skogen i hela sitt liv.
Det låter ju som att hon har många hemligheter som vi inte känner till. Och som att hon kanske har räddat planeten några gånger.
Donda cellen.
Ja, det låter ju nog så. Alltså att hon har ett helt Marvel-universum bakom sig som vi har ingen aning om. Så känns det ju nog.
Ja, det låter som någon karaktär från någon C.S. Lewis-bok eller någonting. Ja.
Hade hon ankaret tatuerat på sina armbågar?
Jag kände henne aldrig. Jag tror att hon tog innan jag föddes. Men hennes stuga är kvar där och ute i skogen. Mm. Och dit har jag varit då, alltså 100 gånger är kanske för mycket, men 58 gånger har jag säkert cyklat dit.
Och Donders Ellens stuga väntar på nästa person som ska ta över Dunders prefixet. Och så kommer de dit, någon liten flicka, och säger att vad är det här för stuga? Men man har följt en räv dit. Och så blåser man bort dammet och så är det någon nyckel och så öppnas det en labyrint av alltså som en Batcave då, där under stugan.
Alltså grejen är att jag, alltid när jag åkte dit så blev jag ofta inspirerad till historier. Ja. För att man är helt ute i ödemarken och så finns där liksom otroligt vackra platser, så här små sjöar och uråldriga träd. Mm. Och så den här stugan som är helt isolerad. Och då fick jag också idéer till just skräcknoveller och det, alltså det är många av mina tidiga noveller som utspelar sig i de där trakterna.
Är det så att träden viskar hennes namn också?
Ja, den där cellen borde vi kanske forska i, och någon borde kanske skriva hennes biografi.
Ja, verkligen.
I efterhand.
Ja.
Men min mamma hade då aldrig varit i den där, sa hon.
Nej.
Och hon har bott 70 år i Esse och hon har inte besökt den vackraste platsen i byn.
Men vad fint att hon då hade tänkt på det där utkällningen som hon fick då i något kedja, var sådär att så att Kai inte blir arg, så måste jag då hitta på någonting och fara någonstans med honom.
Och så for vi på en utflykt till Dunders.
Ja.
Och det var nästan igen snöad vägen. Det var inte alls så vackert på vintern som på sommaren, och det var nu halt som djävulen. Och vi...
Var det som att vägen inte ville att ni skulle komma dit?
Vi tog oss ända fram dit, såg oss omkring en stund och for tillbaks. Så det var ju som ingen stor upplevelse för henne, för det var, och inte var det ju heller liksom någon stor upplevelse för mig. Men promenaden dit var fin. Och ja, den här gesten att hon gjorde det här för mig. Och det är ju en lifehack då, med presenter då. Att inte ska det ju vara några dyra smycken eller så här nödvändigtvis, utan bara någonting som skulle betyda mycket för dig, som att vara på en promenad till Dunders. Alltså, ta till er detta, alla söner och döttrar och föräldrar där ute. Det är ju det här som betyder saker. Och det är okej med whisky också.